Paulus är ju i Efesus ganska länge. 2-3 år till och med. Och det händer ganska intressanta saker när han kommer dit. Och det vill jag prata lite om idag. Är det någon som tycker att det är ett bra förslag? Apostlagärningarna 19, vers 8-20. Vi ska dela upp det i 4 delar. Det första jag vill lyfta fram är första versen. Medan Apollos var i Korint kom Paulus ner till Efesus sedan han rest genom höglandet. Och sen hoppar vi till slutet av den här predikan. Och då står det så här i vers 20. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Är det någon som vill veta vad som menas med på detta sätt? De här 20 verserna emellan. Är det någon som är nyfiken på att veta på vilket sätt som ordet hade framgång? Det kan faktiskt till och med vara så att man kan lära sig någonting om vad är väckelse och hur blir det väckelse genom att titta på de här bibelverserna. Så jag vill inte säga att det alltid ser likadant ut, men jag tror vi kan lära oss något av detta. Så vi går till första texten. Apostlagärningarna 19, vers 8-10. Sen gick han in i synagogan och under 3 månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under 2 år så att alla som bodde i Asien, judar och greker, fick höra Herrens ord. Okej, när det står Asien, det är alltså inte hela Asien vi pratar om. Utan på den här tiden så kallades den västra delen av dagens Turkiet för Asien. Eller mindre Asien också, kanske ni har hört talas om. Så hela kustremsan i dagens Turkiet är det vi pratar om. Det är de som fick höra evangeliet. Och man kan säga så här att varje gång Paulus, man kan se Paulus strategi här. Han reser till en stor stad. På den här tiden var den kanske 50 000 invånare. Hur stort är Sundsvall? Själva orten, samhället? 90 000. Jag tänker stan liksom. Någonstans där. Nu säger vi halva Sundsvall. Det är ändå ganska stort med tanke på dåtidens befolknings, hur det såg ut på den tiden. Det är en stor stad. Han letar upp den här staden och tänker här är en bra start. För att här det är mycket handel. Folk kommer, reser fram och tillbaks. Skepp kommer in och folk vandrar fram och tillbaks. Det är en knutpunkt. Perfekt ställe att sprida evangeliet ifrån. Så gör han ofta när han kommer till nya ställen. Han letar upp centralorten och utgår därifrån. Det andra han också gör som är hans strategi, det är att han går till synagogan först. Han letar upp judarna helt enkelt. Och det här är någonting som även Jesus gjorde. Han sa själv att först till judarna, det är mitt uppdrag. Sen så småningom så kommer hela världen få höra evangeliet. Men det ska först tas till judarna. Och när de inte vill lyssna, då går ni till hedningarna. Och precis det gör Paulus. Han går först till dem. Och här får han stanna ovanligt länge. Han får stanna hela 3 månader i deras synagoga och förkunna evangeliet för dem. Det är faktiskt länge för Paulus. Jag tror det är det längsta han fick stanna innan han blev utkörd därifrån. Jag tror det kan ju vara så att det här var en stor stad. Liksom. Det var en storstadsmentalitet. Man var nyfiken på att höra nya saker och sådär liksom. Så att det var öppet i början. Men sen står det att några förhärdade sig. De vill inte höra talas om den här vägen. Och det där tycker jag är intressant. Den där vägen. Vad menas med det? Jag tror att många av er känner till att våran tro kallades ju faktiskt inte för kristendomen i början. Den kallas för vägen. Och det är faktiskt väldigt intressant, tycker jag, att våran tro kallar det så. Men det är egentligen, om man forskar lite det här, ser man att det är egentligen inte nytt. Redan i Gamla testamentet så kallades tron på Gud för vägen. Man kan se att Gud presenterar två vägar för alla människor. Antingen går ni Guds väg eller så går ni er egen väg. Och Jesus tar upp det här när han säger att han kontrasterar fördärvets väg som är bred och livets väg som är smal. Så det här är ett tema som går genom hela Bibeln. Skillnaden är att i Gamla testamentet så ska man gå på vägen genom att lyda Mose lag. Men i Nya testamentet så är vägen Jesus. Så det är en skillnad där. Och det är så vi kommer till Fadern, som Jesus själv säger. Jag är vägen till Fadern. Så vi ska ju givetvis inte lyda Mose lag för att kunna komma till Fadern, utan att vi ska tro på Jesus. Och någonstans där tror jag att när Paulus undervisade detta så stötte han på motstånd. Det är om det som det ofta blev bråk och han blev bortkörd till slut. Men inte alla var emot hans budskap, utan några följde med till den här Tyrannus hörsal. Vem är Tyrannus, kan man undra? Och hur fick han det namnet? Var han en väldigt, väldigt dålig lärare som hade en bra lärosal? Kanske, vi vet inte. Men där samlas de i alla fall. Och det här är liksom min första punkt i det här med väckelsen i Efesus. De samlades kring Guds ord. Det var viktigt för dem. Och det är också intressant att notera att det står i texten att Paulus samtalade om Herrens ord. Nu står jag här och predikar inför er. Eller hur? Så gör vi här uppe i Norden. Men Paulus, han samtalade med folket. Det är faktiskt skillnad. Och det verkar kanske till och med vara bättre att samtala kring det. Det är någonting som vi behöver ta lärdom av och som vi gjorde i somras till exempel. När vi hade gudstjänster där nere i församlingsvåningen. Vi hade med samtalspredikan. Det är inte fel. Men det kräver ju också att man kan föra någon slags dialog. Och sen höll de mötena på i, enligt vissa historiker, i flera timmar. Så att det, vi får väl se om vi kan fixa det någon gång. Men så står det att hela Asien, alltså västra Turkiet, fick höra evangeliet under de här två åren. Det är ganska många alltså, människor. Det är ganska många städer. Och det jag ville lyfta fram under den här punkten är att Paulus skulle aldrig ha kunnat göra det om han inte hade haft sina medhjälpare. Alla de som kom till den här hörsalen och lyssnade på Paulus förkunnelse. Han hade aldrig kunnat nå hela det här området om det inte var för alla medhjälpare. Och just om det skriver han sen i brevet till Efesus. Han skriver så här. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Det här är alltså någonting man gör tillsammans. Paulus är inte den enda som ska ut och försöka starta församlingar och så vidare. Och under den här perioden startades en mängd församlingar. Bland annat den i Kolosse. Ni kanske känner till Kolossebrevet. Den församlingen startades under den här perioden. Och det var inte Paulus som startade den församlingen. Det var en av hans medarbetare. Okej, nästa punkt för väckelsen i Efesus. Vi läser från vers 11 till 12. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Är det någon som vet vad Paulus hade för yrke? Han var tältmakare. Vad jag förstår så betyder det att han gjorde tält. Eller hur? Det finns, när man är där i Efesus, då finns det en jättestort torg, eller vad man ska kalla det, marknadsplats, med varsina små butiker. Jag kan tänka mig att han hade en av dem och satt där och arbetade och sen sålde tält eller vad han nu gjorde. Men grejen är att det är väldigt varmt i Efesus. Det är soligt och hett. Och då hade många svettband. Och det är de svettbanden, vad jag förstår, vissa tolkare av den här texten, det är de säger att det är de grejerna som sen vissa personer gick och tog och la på sjuka. Och det är något som i mitt huvud i alla fall är väldigt roligt med det. Att man går och tar Paulus svettband och lägger på en sjuk. Och sen blir den helad. Det är jättekonstigt. Men det verkar ha funkat. Och så punkt nummer två. Det är, ibland gör Gud ovanliga under. Och det ska vi vara glada för. Och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Och oftast är vi ju, och med all rätt kan man tycka också, att vi är ofta skeptiska till ovanliga under, eller hur? Om det händer konstiga grejer i kyrkan, lustigt, alltså konstiga andliga grejer, då ska vi med all rätt vara skeptiska. Men vi måste ändå vara öppna för att det kan faktiskt vara Gud som i det här fallet gör ett ovanligt under. Så vi ska inte förkasta allting med en gång, utan vi ska granska det noggrant, och kanske är det Gud som gör något ovanligt. Men det andra jag vill säga om detta är att om Gud gjorde ovanliga under, då måste han göra vanliga under också, eller hur? Och vart är de, kan man undra. Det verkar så som att det förekom mycket under, och det tyckte folk var vanligt. För att när de här grejerna hände så betraktar man det som ovanligt. Och där tror jag att där borde vi lära oss någonting. Om vi bortser från de här ovanliga underna för en stund. Vart är alla vanliga under? Varför händer inte sånt mer liksom? Varför borde det inte vara mer vanligt att folk är med om helanden, mirakler och allt det här? Det kan vi undra. Men det vill jag att vi ska ta till oss här i Timrå i Sverige. Att söka de vanliga undren. Och sen också vill jag lyfta fram att jag tror att det här skedde. Alltså Gud älskar mission. När vi går ut till nya människor. När vi är i sammanhang där folk inte har hört om Jesus förut. Jag tror Gud älskar att bekräfta sitt ord med under och tecken bland dem. Jag tror faktiskt det. När man åker ut som missionär, eller när man får höra berättelser från missionärer, så får man ofta höra väldigt fantastiska saker. Jag tror Gud älskar detta. När vi som församling sträcker oss ut i samhället till nya människor eller så vidare, då gör Gud under. Det ligger på något sätt på Guds hjärta. Så vill jag gå till tredje punkten. Från vers 13 till 17. Några kringvandrande judiska andutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sa: jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Det var 7 söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så. Men den onda anden svarade dem: Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Detta fick alla i Efesus veta, både judar och greker, och fruktan kom över dem alla. Och Herren Jesu namn blir prisat. Det här är en av få tillfällen då jag blir riktigt glad över att höra att någon har fått stryk så mycket så att de blöder och blir nakna. Liksom. Det är inte ofta jag jublar i mitt inre över en sån scen. Liksom. Men det är något roligt med det här. Vi gläds över att det här har hänt ändå, konstigt nog. Men bakgrunden är ju i alla fall att det fanns mycket, så att säga, vad ska vi kalla dem, magiker på den här tiden. Till och med bland de judiska troende verkar det ha funnits personer som utövade någon form av magi och trolldom. Försöker besvärja folk med att använda trollformler liksom. Och så nu när de såg att Paulus, det hände ovanliga under med Paulus. Jo, men då måste vi prova den trollformen liksom, lite åt det hållet va. Att nu använder vi Paulus och han brukar säga Jesu namn. Så då provar vi att använda det som en trollformel över vissa situationer då. Problemet är att den kristna tron är inte magi. Det går liksom inte att göra ett mönster av att alla blir helade om de får Paulus svettband. Det funkar inte så. Det är inte per automatik i våran tro. Utan allt bygger på att vi har en relation med Jesus. Då helar Gud. Paulus hade det. Han kände Jesus. Han var i Kristus, som han ofta skriver om i sina brev. Han var kristen, han var troende. Hade en relation med Gud. Där finns det kraft. Och för den som har en relation med Jesus så bör man inte vara rädd för onda andar och demoner. Men om du inte har den relationen med Jesus och ska ge dig in i en kamp med demoner, då vill jag önska dig lycka till. Prova du, så får vi se vad som händer. Men jag tror inte det kommer gå så bra. Så mitt råd är att du undviker det. Det vi också kan lära oss från det här är att vi måste alla ställa oss frågan: har du en relation med Jesus? Det är utmaningen från just det här avsnittet. Eller lever du på någon annans tro, som de här andeutdrivarna försökte göra? De försökte använda Paulus tro. Försöker du ibland, eller lever du i dina föräldrars tro till exempel? Det är någonting den frågan måste alla troende ställa sig. Varför är jag kristen? Är det för att jag har växt upp i ett kristet hem? Och liksom, alltså det är absolut inget fel på det. Men utmaningen är att du måste hitta din egen tro på Jesus. Du måste kunna stå där en dag och kunna svara inför Gud att jag tror på Jesus. En annan utmaning för oss också är att tror vi på den Jesus som pastorn predikar? Eller har vi själv lärt känna Jesus? Läser vi vår egen bibel? Läser vi om Jesus i evangelierna? Eller lyssnar vi bara på när pastorn predikar och så säger man efteråt: ja, det tror vi på. Amen. Liksom. Eller har vi en egen relation med Jesus? Det är väldigt viktigt. Och här blir liksom det här exemplet med de judiska andutdrivarna. Det är klart det blir lite en ytterlighet. Det är inte varje dag en sån här grej händer. Men av den här ytterligheten kan vi ändå lära oss de här två sakerna. Att ha en egen tro. Att inte bara lita på vad pastorn säger, utan att själv läsa i skrifterna. Så den tredje punkten är att det kan faktiskt förekomma andlig strid. Och att vi måste ha vår egen tro i detta. Den sista punkten, den fjärde, hämtar vi från vers 18-20. Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till 50 000 silverdrakmer. På detta sätt hade ordet genom Herrens kraft framgång och visade sin styrka. Där kom vi in på den versen jag läste i början. Vad är det som händer här då? Jo, radikal omvändelse. De här människorna blev uppmärksammade på att de hade gått fel, vandrat fel väg. Men nu har de mött Jesus. Då vill de göra upp med sitt gamla. Och ganska så rejält också. Och det här vill jag säga att det här är en naturlig reaktion på att man har mött Jesus. Att man verkligen på riktigt har mött Jesus själv personligen. Och inte att man bara lever i sina föräldrars tro. Vi har alla hört historier från människor som har, när de har mött Jesus, då har de gått hem och så har de hällt ut alkoholen i vasken. Har tömt sitt barskåp. Vi har historier i Bibeln själv att Zacchaeus, ni vet, när han fick möta Jesus. Han gav tillbaka pengar som han hade roffat åt sig. Det händer liksom någonting. Man får syndanöd när man möter Jesus. Man vill sluta och man vill göra rätt för sig. Och man vill lämna det gamla. Och det är vad som händer här i Efesus. De eldar upp sina magiböcker helt enkelt. En silverdrakmer, man vet inte exakt hur mycket den var värd. Men man tror att den var värd en fjärdedels dagslön. Så det är alltså relativt mycket pengar de eldar upp. Alltså. Väldigt mycket pengar. Och det är också en lärdom att ta till sig. De kunde ju ha köpt en jättefin kyrkobyggnad för de pengarna, eller hur? Men då hade de ju spridit vidare sin tidigare synd. Och det ville de inte. Nu lämnar vi detta och ingen annan ska få ta del av den här synden heller. Vi eldar upp det. Det försvinner. Och utmaningen från den här texten är ju, vad har du i ditt liv som du behöver göra upp med? Som du kanske ännu inte har gjort. Vad behöver du elda upp? Men det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Och här begår vi kristna ofta fel. Man måste komma ihåg att det står i texten att det var deras egna böcker de eldade upp. De kunde ju ha gått och knackat på i alla hus i Efesus och bett att få allas böcker. Även de som inte hade omvänt sig. Och eldade upp dem också. Men det gjorde de inte. De eldade upp sina egna fel och brister. Sin egen synd tog de itu med. Och det är en viktig lärdom. Att vi kan bara svara för vår egen skuld som vi behöver göra upp med. Vi kan inte begära av andra människor som inte delar vår tro att de måste sluta med det och det och det. Det är klart att vi kan säga att det vore bra om de gjorde det, men de måste ta det beslutet själv. Avslutningsvis, 4 punkter från väckelsen i Efesus som vi kan hämta. De samlades kring Guds ord. Det blev centralt för dem. De fick vara med om ovanliga mirakler och de vågade vara öppna för det. Det förekom andlig strid. Och man fick lära sig att man måste ha en egen tro på Jesus. En relation med Jesus. En personlig relation med Jesus. Och deras omvändelse var radikal. De gjorde verkligen upp med sitt tidigare liv. Jag tycker det är 4 helt fantastiska punkter alltså, att ta del av från Efesus.